Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz. Nu kommer du få höra på mitt sommarprogram och jag heter Lena Hjelmerus. Det är väldigt varmt och trångt och lite mörkt där vi befinner oss. Min man Urban och jag är i Kefrens gravkammare. Kefrens, det är den mittersta pyramiderna i Gizeh. Den som har en liten mössa av den ursprungliga beläggningen kvar. Den ser ut att vara störst, men det är den inte, för det är Keops. Kefrens, han är son till Keops. Och som en smart son så har han byggt sin pyramid på en liten kulle så att den ska se större ut. Om du har sett en pyramid i genomskärning så vet du att gången in till gravkammaren lutar ganska kraftigt. Det är där inne vi är nu. Och vi ska ta oss ut. Det känns som om det är 40-45 grader. Både i lutning och i värme. Man kan inte gå rak i gången. Utan vi måste krypa ut. Och det är då jag får panik. Det där året när jag var psykiater på Radiumhemmet. Då lärde jag mig ett bra knep. Det hände ganska ofta att vi fick akutlarm nerifrån radioterapin när vi behövde gå ner och hjälpa någon. Och då räknade vi sekunder. Jag är bra på att räkna sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Så nu i den där gången så börjar jag räkna. För att kunna ta mig ut. 6, 7, 8. Jag ser ljuset från ingångs- eller utgångshålet, vad vi nu ska kalla det för. Och där utanför, där står det en vattenförsäljare. Det är samma kar som för en halvtimme sedan stod och försökte sälja vatten till oss utanför bussarna. Nu tar han dubbla priset mot hans förra erbjudande. Och priset nere vid bussarna var ju i sin tur dubbelt så mycket som priset i hotellet. Och hotellpriset på vatten, det var dubbelt så mycket som gatupriset. Men nu har jag inga betänkligheter. Jag köper en stor flaska. Och medan jag dricker det godaste vatten jag har druckit, alldeles otörstig, då ska du få lyssna på min första musikinslag. Här kommer Fångarnas kör. Ur Verdis opera Aida, som är ett drama om den egyptiska prinsessan och fångarna som byggde pyramiderna.
Oh.
I år så har jag tänkt sända mitt sommarprogram som olika ljudvykort från platser där du kanske har varit eller platser som du så osannolikt aldrig kommer att komma till. Vi var ju inte riktigt på väg till pyramiderna, utan vi ska på en resa till Vita öknen i Egypten. Vi är ett litet resällskap. Vi är 13 personer plus en guide som heter Merit Gabriel. Lägg det namnet på minnet. Ser du en resa där det står guide Merit Gabriel, så teckna dig genast för den. Det är en av de mest fantastiska guider vi har rest med. Och nu så ska vi ner till Vita öknen som ligger ungefär 50 mil sydväst om Kairo. Mellan oaserna Baharia och Farafa. Det tar nästan hela dagen att åka ner till Baharia, där vi ska bo på ett litet enkelt hotell med det ståtliga namnet International Hot Spring Hotel. Det ägs av en man som är blandad tysk, finsk, japansk. Och det är en av de varma källorna i oasen ligger just inne på hotellområdet. Så vi njuter det varma vattnet och en fantastiskt trevlig måltid. Och nästa morgon så blir vi hämtade av tre bröder i varsin Toyota Land Cruiser. Lite konstigt, inne i de här bilarna så sitter en lapp på norska. Norska Toyota Land Cruisers som har hamnat i Baharia. Det är en av de där gåtorna som man kan ligga vaken och fundera på när man inte kan sova. Vi åker med lillebror. Han spelar hög arabisk musik. Och på vägen ner till Vita öknen så passerar vi den svarta öknen. Och vi stannar också till i ädelstensöknen och går och tittar på grottor där det sitter den mest fantastiska ädla stenar i väggarna. Så småningom så nalkas vi Vita öknen. Det är ett naturområde, ett reservat och kanske till och med det har ställning som nationalpark. Det finns inga vägar i Vita öknen. Den består av krita, det som på engelska heter limestone. Och sanden och vinden har format kritan till ett slags raukfält med de mest märkliga formationer. Det är väldigt absurt. Vi åker omkring i väglöst land ungefär som i en stor gräddtårta. Hade det inte varit så varmt så skulle man kunna tänka sig att vi var i Nordpolen. Allting är kritvitt. Lillebror och mellanbrorsan, de rejsar lite. De kör i kapp, men ingen vågar utmana storebror. Mellanbror kör fast och storebror blir ganska irriterad. För nu börjar det dra ihop sig till kvällning och vi måste till en lägerplats och slå upp tälten innan det blir mörkt. Men vi hinner. Och medan vi sätter upp tälten, som är den här gammaldags modellen av ryggårdstält med lite gamla madrasser, så sätter brorsorna upp två stora mattor i 90 graders vinkel till skydd mot sanden och vinden. Sen lagar de mat över öppen eld och när vi är färdiga med tälten och upppackningen och har boat in oss, då är det dags för den gemensamma måltiden. Det är en fullständigt magisk måltid. Vi ligger där på madrasser, vi vilar huvudet lite i varandras knä och vi äter en jättefin måltid. Den där natten, det är natten till min mans födelsedag. Och jag kan inte sova, utan jag sitter mesta delen av natten utanför tältöppningen och tittar på stjärnorna i Sahara. Någonstans långt borta så hör jag en ökenräv. Men det finns inga andra människor än vi där. De där stjärnorna i Sahara, de har jag sett en gång tidigare. På en annan resa några år tidigare så var vi i Tunisien. Och hoppade på en tvådagars utfärd ifrån hotellet ner till södra gränsen mot Libyen. Där skulle vi möta det sandiga Sahara. Och vi skulle färdas på dromedar ut i öknen. Resan dit, ner från Sos, blev lite dramatisk. Vi fick punktering på bussen och blev åtskilliga timmar försenade. Så när vi kom fram till platsen där vi skulle bestiga våra dromedarer, då hade det redan blivit mörkt. Jag tilldelades ett dromedarsto med en liten unge som gick hela tiden vid min högra fot. Vi sveptes in i stora mörkblå dukar, ungefär så där som Lawrence of Arabia. Det var bara ögonen och näsan som var fria. Och det var ett skydd mot sanden som blåste. Och så leddes vi ut i öknen på en timmes tur i mörkret i Saharas sanddyner. Och det var då jag såg stjärnhimlen första gången. Här i Västeuropa så är vi så ljusförorenade så vi har ingen aning om hur stjärnhimlen egentligen ser ut. Nu skulle jag ju förstås spela en arabisk sång, något sådär som han sjöng för mig och sin dromedar och fölungen. Men jag har inte hittat någon bra låt. Utan jag försöker dra mig till minnes vad vi mer gjorde på den där utfärden. Vi passerade stora moskén i Kairoan, en av islams heliga platser. Vi passerade också den gamla romerska arenan där man spelade in filmen Gladiator. Och sen passerade vi en annan inspelningsplats där människorna fortfarande bor i grottor. Det är inspelningsplatsen för Star Wars-filmerna. Och nu med en blinkning till min son och sonhustru som är medlemmar i 501:a legionen, den nordiska garnisonen. Det är en välgörenhetsorganisation där medlemmarna utklädda i autentiska Star Wars-dräkter samlar in pengar till olika sjuka barn, Barncancerfonden, Rädda Barnen och så vidare. De är just nu, ni lyssnar på det här, i London på 501:a legionens stora årskonferens. Och jag lovar, vi har bra hand med barnbarnen. Men nu ska ni få höra den välkända musiken från Star Wars. Det tredje ljudkortet kommer förstås också från Afrika. Men nu åker vi lite längre söderut. Jag är Urban är på biodlarresa. Också en liten grupp med 12 personer. Den yngsta är 7 och den äldsta är 88. Och vi ska titta på biodling på Kilimanjaros sluttningar. Det är Arusha 2001. Det är en månad efter 11 september-attentaten. Och vi är de absolut enda vita människorna i Arusha. Alla amerikaner har övergett Tanzania. Det gör att det är ett ganska stort tryck på oss turister ifrån alla som vill ha del av våra pengar. Men vi har nu tagit en tur, en safariresa. Och vi besöker alla de här stora berömda parkerna. Vi har slagit tältläger vid ett vattenhål. Och vi har ätit en god kvällsmåltid. Från måltiden så har vi eskorterats till vårt tält av beväpnad vakt. Som kommer att finnas i lägret hela natten. Och vi har stränga tillsägelser att vi får absolut inte lämna tältet under några omständigheter. Så vi somnar där i tältet. Och 3:30 så vaknar jag plötsligt av en stark lukt. Ett svagt morrande. Och sen ett ordentligt vrål. Jag dör, tänker jag. Det går ett lejon på andra sidan tältduken. Jag är knäpptyst och sen andas jag svagt till min man. Sover du? Nej, viskar han tillbaka. Vi ligger blickstilla, vi törs inte röra oss. Och när gryningen så småningom kommer och vi får lämna vårt tält, då går vi ut och kollar spåren. De är två. Det är en leoninna och hennes unge som har gått ett par decimeter på andra sidan tältduken. Här hade jag tänkt att du skulle få höra på en liten bit ur In the Jungle, The Lion Sleeps at Night. Men de sover ju inte, utan de går omkring. De enda som sov verkar vara våra beväpnade vakter. Vi är uppe i gryningen. Därför att vi ska på en sån här game drive innan frukost. Och vår reseledare har strängt sagt att vi måste vara uppe i tid. Men själv kommer han inte. Och efter att ha väntat på honom en stund så ger vi oss av ändå. Det visar sig senare att det står en stor elefant utanför hans sovlogi. Så han kommer inte ut. Det här var mitt första lejon. Jag har sett många lejon sedan dess. Vilda lejon. I Serengeti. Ngorongoro. Och Tanganyika. Det är de stora parkerna i Tanzania. Jag har också träffat lejon i Krygeparken, en hel flock som låg och kalasade på nattens jakt. En saftig zebra. Och jag har sett lejon i Queen Elizabeth National Park. Hemma så har jag på kylskåpet ett foto av en lejoninna. Det kortet har jag tagit själv på ungefär 3 meters håll. Hon var lite irriterad och låg och slog med svansen. Vi störde henne i kvällens uppladdning inför jakten. Jag ska spela nu en annan låt ifrån Lejonkungen, ifrån del 2. Och den så spelar jag för de tyusebor som nu har varit volontärer under vinterhalvåret. Jobbat som lejon och lejoninnor och tagit hand om lejoninnor, lejon och lejonungar från Syrien och Irak och ifrån Afrika. Den här låten heter We Are One, vi är en familj, och lyssna noga på texten. För någonstans i vår värld så hör vi ihop och vi kämpar som lejon.
Du ska lära på din färd att vår gåtfulla värld är mycket stor. Den är svår att helt förstå, inget brukar någonsin gå så som vi tror. Men vi följer din väg, ger dig stöd för varje steg. Om än allting känns hopplöst, min vän, vi står stolta och ser hur du lär dig mer och mer. Vi är mer än du tror, vi är en. Vi går, de följer din väg, lilla vän. Genom gråt, genom skratt, de går med oss dag och natt. Vi är mer än du ser, vi är en. Träder samma jord, och jag är för alltid din vän. När jag kan ger jag svar, och den kraft vår kärlek har, den ger mer än du ser. Vi är en.
Så länge du lever här, är det det du är. En dag kommer du att förstå.
Inte så långt från Serengeti så ligger Oduwai Gorge. Jag vet inte om namnet säger dig någonting. I Tanzania finns det vid den här tiden inga asfaltvägar, och vi har åkt på, ja, för mestan så kör man med safarifordonen bredvid vägen där det, för det är mindre hål där. Men nu har vi parkerat bilarna på en liten grusplan. Och så har vi tagit våra lunchpaket och satt oss under en akasia på lite rangliga träbänkar. Lunchpaketet innehåller det vanliga, en bit kyckling, ett äpple och en brödbit. Efter 23 sådana lunchpaket så lovade jag Urban att han inte skulle behöva äta kyckling på väldigt länge. Vi har precis innan lunchpaketet varit inne i ett litet museum som också ligger där. Det är ett av de mera ruffiga museerna jag har sett i världen. Men det är också ett av de mest fantastiska. Det var i Gårds som makarna Likli på 1950-talet hittade de första skelettbitarna och verktygen från de första människorna. 3,7 miljoner år sedan levde här människor. Inne i museet så ser jag för första gången en avgjutning av fotspåren från Letoli. Originalet finns i Nairobi. Det hittades också av makarna Liki, men på andra sidan gränsen till Kenya. Några mil ifrån Oduwai Gorge. De här fotspåren, det är de första spåren av en människa. Det är två personer. En lite större som går före. En lite mindre som går efter. Och den mindre tynger på vänster fot. Man har tolkat det som att det är en man och en kvinna. Och kvinnan bär ett barn på höften. Man har också tolkat det som att de är på flykt ifrån ett vulkanutbrott. Eftersom sen vulkanaskan kommer att täcka deras spår och bevara dem för eftervärlden. Det kanske är lite ovetenskapliga tolkningar, men för mig räcker de. Och när jag sitter där med mitt lunchpaket och tittar ut över ravinen, så slås jag plötsligt av insikten att de var där. Där jag sitter nu. Det satt förmodligen likadana fåglar i trädet. Och de åt kanske inte äpple utan papaya. Men det är här som mänskligheten har funnits i 3,7 miljoner år. Ett antal mil längre norrut, längs samma ravinsystem, den Rift Valley, uppe på den etiopiska högplatån, ligger en plats som heter Afar. Där gör 1974 en grupp amerikanska arkeologer fyndet av Lucy. Och henne har ni säkert sett. Hon finns på i stort sett alla naturhistoriska museer, även det här i Stockholm. Det är det första hela skelettet av en människa. Lucy är lite äldre än fynden från Oduwai Gorge. Man brukar säga ibland 3,9 miljoner år. Hon fick sitt namn enligt en skröna som förmodligen ändå är sann. De amerikanska arkeologerna hade en resegrammofon och de hade en skiva, en Beatles-skiva. Och den natten när man firade att man hade hittat Lucy, då spelade man Lucy in the Sky with Diamonds. Och nu har jag hittat en inspelning, en live-inspelning som är ungefär lika raspig som den där skivan förmodligen var. Och i början på den här inspelningen så kommer du få höra John Lennon själv kommentera det faktum att det uppstod ett rykte att Lucy in the Sky with Diamonds skulle vara en förkortning för LSD. John Lennon berättar att det är hans son som har kommit med en barnteckning och att det är därifrån man har fått inspirationen till låten. Varsågod och njut.
This is the truth. My son came home with a drawing and said, showed me this strange looking woman flying around. I said, what is it? He said, it's Lucy in the Sky with Diamonds. And I thought, that's beautiful. I immediately wrote a song about it. Uh-huh. The song had gone out, the whole album had been published, and somebody noticed that the letters spelt out LSD. And I had no idea about it. And of course, after that, I was checking all the songs to see what the letters spelled out. Yeah. They didn't spell out anything, none of the others. And it wasn't about that at all.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. Yeah.
Nu följer vi Rift Valley, den stora förkastningen som löper genom nästan hela kontinenten till Sydafrika. Närmare ner till KwaZulu-Natal-provinsen. Det är återigen en biodlarkonferens. På nätterna hör vi Indiska oceanen och trummandet från stranden. Vi går upp tidigt för vi är på en bussresa upp till Lesotho. Det är en del i det sociala programmet och det såg ju lockande ut. Lesotho ligger på högplatån ovanför Drakensbergen som Rift Valley ju heter här nere. Lesotho är ett av världens fattigaste länder. Den enda inkomstkälla man har är att sälja vatten till Sydafrika. Och den inkomsterna går ju till kungen och till de stora företagen, men knappast till den enskilda människan. Normalt så kommer man in till Lesotho norrifrån. Men det finns en väg till, den södra vägen. Och det är den vi ska åka. Vi kommer efter ett par timmars körning fram till en liten stad som heter Underberg, som ligger på 1000 meters höjd. Där skiftar vi fordon till fyrhjulsdrivna militärfordon. Urban och jag blir placerade i olika bilar. Jag sitter med den engelska gruppen och han åker med den nordiska. Från Underberg så är det bara 9 kilometer upp till Lesotho. Men bergsväggen reser sig ytterligare 2000 meter. Vi ska genom något som heter Sani-passet som ligger på 2938 meters höjd. Och resan från Underberg upp till Lesotho kommer att ta 4 timmar. Men det där är vi ju lyckligt ovetande om när vi startar. Efter en timme ungefär så gör vi ett uppehåll. Vi tittar på de vackra blommorna. Här är det också ett naturreservat på grund av den enorma blomprakten. Vi har en fjärilsforskare med oss som springer omkring och hovar lite granna. Men här ser vi också för första gången vägen. Vägen som bara är öppen 2 månader per år. En grusväg som byggdes på 1950-talet. Och den går i zigzag upp för den lodräta bergväggen. Det lär vara en av världens 3 mest spektakulära vägar. När vi startar så åker jag först och jag kan filma Urban i bilen efteråt. När hans bil som är lite längre än vår måste backa i kurvorna för att komma runt. Kurvorna har fantasieggande namn som Djävulens kurva, Helveteskurvan, Änglarnas kurva, Kurvan där man ber, Sista kurvan. Vi ser ett par bilvrak längs resan upp. Man orkar inte vara rädd i 4 timmar. Så i bussen blir det så småningom en lite uppsluppen, fnittrig stämning. Nästan lite euforisk. Och till slut så är vi uppe i Lesotho. Och där får vi komma in till en infödingskvinna och äta nybakat bröd som hon har gjort i en grop i marken. Vi ska också äta en enklare lunchbuffé på ett litet hotell. Men vid lunchbuffén är det ingen som är särskilt hungrig. För det ligger alldeles vid nedfarten och alla har samma tanke i huvudet. Hur i all världen ska vi ta oss ner härifrån? Vi startar. Den engelska bilen kör först. Det går snabbare att komma ner än upp. Vi är nere på 1,5 timme. Jag måste erkänna att jag blundade en hel del av den tiden. Sen så parkerar vi utanför ett litet café. De engelska biodlarladyerna och jag dricker afternoon tea med scones. Och så börjar vi vänta. 5 minuter. 10 minuter. En kvart. En halvtimme. En timme. Ladiesarna säger till mig: "No problem dear. Have another cookie." Det tar nästan 2 timmar innan den andra bilen med min man kommer. Åh, vad jag är lycklig att se honom. Men vad har hänt, sa jag. Ja, de fick punktering. Den där resan i Afrika tror jag vi hade 7 eller 9 punkteringar. Sydafrika är ett fantastiskt land. Och nu har jag valt att spela Sydafrikas nationalsång, Nkosi Sikelela. Senast jag hörde den var på en annan biodlarresa nere i Kapprovinsen. Vi besökte en grotta och den kvinnliga guiden demonstrerade akustiken genom att helt a cappella med den klaraste röst sjunga Nkosi Sikelela. Men här kommer en inspelning med Lady Smith Black Mambazo.
Nkosi Sikelela Afrika, Manupala Yesu tumolwayo, Yezwa yemithandazo yethu.
Nkosi,
Nkosi,
Nkosi
Sikelela,
Sikelela
thina,
thina
lusapho lwayo. Nkosi Sikelela Afrika,
thina
Manupala Yesu phunulwayo,
phunulwayo
Yezwa yemithandazo yethu. Nkosi,
Nkosi
Sikelela,
Sikelela
thina lusapho lwayo.
Moza moya,
Moza moya, sisiyele.
Moza moya,
Moza moya, sisiyele. Moza moya, oye, ngcwele.
Uyingcwele,
Nkosi,
Nkosi
Sikelela.
Thina ke
thina lusapho lwayo. Murena buluka sitshaba sa Yesu, ufedise dintwa limaswenyeho. Murena buluka sitshaba sa Yesu, ufedise dintwa limaswenyeho.
Nkosi buluke,
Nkosi buluke,
Nkosi buluke murena,
Nkosi buluke sitshaba sa Yesu, sitshaba sa Afrika. Makube njalo, makube njalo, kuze kube ngunaphakade, kuze kube ngunaphakade.
Det sista ljudvykortet kommer härifrån närområdet. Från vårt fritidshus. Från den hemliga trädgården och bänken i Rosariet där jag sitter och lyssnar på det här årets sommarprogram. Du ska få höra en sång som jag kom i kontakt med när jag var kursledare för en nordisk kurs för blivande lärare i palliativ medicin. De skulle göra examensarbeten och det var en av dem som kom med det här. Det är ett stycke som heter The Secret Garden ur ett album Songs from a Secret Garden. Den hemliga trädgården. Det är en norrman som har gjort musiken. Och han har skrivit på skivomslaget att idén om en hemlig trädgård, det är något som alla har en relation till. Vi har allesammans landskap inuti oss. Hemliga rum där känslor och uttryck gror och växer som i en liten trädgård. Alla har vi olika sätt att hitta den här trädgården. En del pratar om den. Andra skriver dikter eller brev, målar. Eller kanske tar sig en promenad i sin hemliga trädgård. Det som är gemensamt för oss, det är att en stark emotionell känsla finns och uppstår i den här trädgården. Han heter Rolf Lovland. Den irländska kvinnliga violinisten har ett namn som jag inte ens vågar mig på att uttala. Men här kommer nu med en hälsning årets sommar från mig, Lena Hjelmerus. The Secret Garden. Och vill du besöka min vanliga trädgård så kommer jag ha öppet hus den 3 juli. Och då är du välkommen till något som heter 1000 trädgårdar. Kanske ses vi då. Men annars, njut nu av Secret Garden.